Hej och varmt välkomna tillbaka till min sköldkörtelpodd. Nadja här igen. Idag ska ni få lyssna till Katarina Fornander som har skrivit boken After Graves. Den är inte släppt ännu, men jag hoppas att den kommer snart och jag ska givetvis fråga henne när man kan få tag på boken. Jag har fått börja provläsa den och tyvärr har jag inte hunnit igenom alltihopa. Men idag har jag fått möjligheten att få ringa henne och prata lite mer om just hyperterios. Ett område som jag inte kan lika mycket om som hon kan, som har egen erfarenhet. Så jag ska ta och ringa upp henne så ska vi höra vad hon har att berätta. Så, då har jag ringt upp Katarina Fornander. Hej och hjärtligt välkommen.
Hej, vad roligt att få vara med. Tack så hemskt mycket.
Ja, och du och jag, vi har ju aldrig träffats, men ditt namn har ju cirkulerat då när jag var ordförande i Sköldkörtelförbundet. För du har ju varit med där lite och hjälpt till i bakgrunden, eller hur?
Ja, precis. Jag är ju engagerad i hyperterios, som det är en sjukdom som jag själv har haft.
Ja, och om man jämför då med hypotyreos och Hashimoto och den biten, så är det ju inte lika många som får hyper. Visst är det så?
Nej, det stämmer. Det är ungefär 1% av befolkningen som lever med diagnostiserad hyper idag.
Mm.
Men det kan också vara så att man som hypo har haft en hyper utan att veta om det. För de här sjukdomarna går lite grann in i varandra.
Mm.
Till exempel så kan man, när man diagnostiserar Graves, så kan man ofta se att man har även en Hashimoto på gång. För man har samma antikroppar som är förhöjda.
Mm.
Och de går ihop.
Ja, precis. Och det jag upplevde då när man var med i förbundet var ju att, för nu har jag ju slutat som ordförande, men många tyckte att vi hade glömt bort hyperterios. Men för mig var det ju mycket också att många som har varit i en hyper hamnar som en hypotyreos. Och jag själv kunde ju känna att man saknar, man vill ju ha fokus även på hyper, för det är ju jätteviktigt. Och jag har upplevt att man har saknat ganska mycket, och nu har ju du faktiskt skrivit en bok i ämnet.
Ja, precis. Till hösten här i september så kommer min bok After Graves, Din väg till läkning.
Ja.
Gjort om själva sjukdomen och om autoimmunitet. Och sen även vad hyper gör med kroppen, hur det påverkar våra system. Och sen inte minst vad du själv kan göra för att återhämta dig.
Och jag kan säga, jag blev så glad när jag såg att du hade skrivit den här boken. För det finns inte så mycket svensk litteratur i ämnet, eller? Stämmer det?
Nej, det stämmer. Det finns det inte. Och jag har ju fått leta information själv. Och eftersom jag har en magister i biomedicin från KI och är journalist, så kände jag att, ja, men när jag har den här informationen så kändes det helt rätt att dela med sig av den till andra som jag vet så väl behöver den. Och jag har redan haft läsare som har läst boken och blivit väldigt glad över att den här boken och informationen nu finns. Och de säger att de önskar att de hade haft den när de fick diagnosen redan.
Ja, för tanken var ju att jag också skulle då provläsa den, men inser här då att jag inte hunnit med det. Men jag
hunnit... Du är en liten bebis!
Ja.
Det.
Precis, och det är en sån här hårig bebis, och jag kan säga att den har ätit så mycket tid. Och jag har jobbat samtidigt och det var så här, men jag har börjat läsa den, jag har kommit 20 sidor ungefär, och jag känner att det är lite samma anda som de böcker jag har skrivit. Att man berättar om sig själv, man delar med sig av erfarenhet, och i och med att du har den här biomedicinska biten så har du ju mycket liksom medicinsk kunskap också, tänker jag.
Mm, precis, ja, men det är ju den kombinationen.
Ja.
Jag hoppas att det ska bli någonting som kan hjälpa andra.
Ja.
Det är det jag vill.
Ja. Men jag tänker att du ska få berätta lite själv. Du själv fick ju då Graves och hyper 2014, berättade du.
Mm.
Vad hände liksom? Vad hände när du blev sjuk? Hur upptäckte du att du var sjuk?
Ja, jag vaknade upp en morgon i oktober och allting var bara helt grått inom mig.
Mm.
Och det kändes som att livet var inte värt att leva längre. Så dåligt mådde jag.
Jag kan känna igen det, alltså när jag blev sjuk. Fast det kändes som mitt gick ganska långsamt, hade ett långsamt förlopp. Men just när jag upptäckte att allt var liksom, alla mina tankar var helt svarta. Och jag var så deppig, så det var så här, men jag känner inte igen mig själv. Men att det gick mer långsamt. Jag tänker, hyper, var det som om det var, du vaknade en dag och så var allting nattsvart, eller?
Bokstavligen, ja. Det var så. Och alltså, hyper kommer ju fortare, medans hypo ofta smyger sig på.
Ja, ja.
Men det är intressant att sjukdomarna har ju, på ytan är det ju väldigt olika symptom, men de leder ju ofta till samma obalanser,
ja,
i kroppen och i hjärnan.
Ja, men vet du, jag vet ju just med hyper att då är det ju oftast lite tvärtom, att man går ner i vikt och man känner sig stressad och man kan känna sig väldigt speedad. Det jag har hört från andra är att de har under en period känt sig otroligt effektiva. Känner du igen det?
Ja, jag vet inte om jag var så effektiv. Jag brukar prata med det med min man ibland hur det var egentligen. Men han säger att jag började en massa saker, men det blev liksom aldrig klart.
Nej.
Så det stämde ju. Alltså, det är ju, man får ju energi och det kan man ha säkert olika länge. Men till slut så börjar ju kroppens förråd dels av näringsämnen att ta slut, bildjuren att ta stryk och du sover inte. Och så till slut så
brakar det.
Blir ju trött och sliten.
Ja. Nej, men jag tänker så här, om man jämför med att man... det är som att cykla på ettans växel i nedförsbacken typ. Att det går jättefort liksom, men det, till sist går det inte. Men har man då tvärtom hypotyreos, underfunktion, då är det som att cykla på högsta växeln i uppförsbacke.
Ja.
Lite så tänker jag. Men när du vaknar den där morgonen, liksom, funderar du något på att, har jag sjuk eller var det bara hjälp, vad är det här för något?
Ja, men jag trodde ju att det var en sorgreaktion som kom ikapp mig, för min mamma hade dött tidigare under året.
Mm.
Och eftersom jag samtidigt fick en liten bebis så var det ju hon som, hon fick ju ta då mitt fokus naturligtvis. Så jag tänkte att, men nu kommer den här sorgreaktionen kanske ikapp mig då. Men efter ett tag så började jag må bättre faktiskt. Men det var ändå, så en varningsklocka ringde där inne i hjärnan att nej, det där var inte bra. Du måste kolla upp det där. Och då gick jag till vårdcentralen och läkaren, när jag berättade om mina symptom, så började hon med att ta blodprover, bland annat av sköldkörteln. Och jag har ju förstått att efterhand när jag pratar med andra kvinnor att det är inte säkert att läkarna gör det när man kommer med så mer psykiska symptom.
Nej, det stämmer.
Utan att då är risken att man kanske misstar det för någonting annat. När det är sköldkörteln som spökar. Men de psykiska symptomen är väldigt vanliga och de kan hänga kvar också.
Finns det några fler psykiska symptom då än just att det här nattsvarta kommer?
Ja, man kan ju bli lätt irriterad, man gråter ofta eller man har ångest eller känner sig deppig som jag gjorde. Det kan vara att man får svårare att koncentrera sig, minst dåligt.
Ja. Hade du några fler symptom?
Ja, men
rent kroppsligt så.
I efterhand så kunde jag ju se att jag sov ju som en kratta. Och magen funkade ju inte heller alls som det skulle. Och sen så var det ju det där med att avsluta saker som inte riktigt fungerade heller. Jag fungerade inte i familjen så att säga.
Nej.
Vi gick ner i vikt lite grann kanske.
Ja, men det var inte så drastiskt.
Jag tror att samma kläder och så i alla fall. Men jag väger mig inte, så jag vet inte riktigt. Men,
Nej. Men så tog de nu då sköldkörtelprover. Fick du svar ganska snart eller var det väldigt tydligt att det handlade om hyper?
Jag ringde upp mig och sa att du har hypertyreos och du blev remitterad.
Ja.
Och sen så fick jag träffa endokrinolog några veckor senare. Och då hade jag diagnosen. Han var väldigt erfaren.
Mm. Vet du vad du hade för värden då vad det gäller TSH, T4, T3 och...
Ja, de var på... TSH är ju omätbart oftast.
Ja.
Det är ju bara totalt i bottenkroppen, gör allt vad den kan för att bromsa den här produktionen.
Exakt.
Men det hjälps ju inte när antikropparna eldar på.
Mm.
Men...
För i det här fallet så är det, då har du ju trackantikroppar som gör att det är TSH-receptorerna på sköldkörteln som är attackerade.
Mm.
Och då svarar inte det, utan sköldkörteln mer eller mindre skiter i vad TSH pysslar med och gör hormoner bara.
Ja, ja. Och löpande band.
Mm.
Ja, nej men mina värden var kanske på 40 på T4 och säg 20-25 på T3. Så den var inte jättehöga. Och
det fast, också... fast i min värld är ju det jättehögt. Sen har jag hört de som är ännu högre.
Det finns det 100 eller 50, alltså sådana värden är också vanligt.
Ja, ja. Och så har jag ju läst din bok just det här att... ja, man får ju läkemedel för att stabilisera det här och liksom lugna ner sköldkörteln. Men att det också, man kan få återfall. Men att, om man inte har högre än, vad var det, 50 på T4, så är risken för återfall mindre.
Ja, det är ju några få autoimmuna sjukdomar som man faktiskt kan bli friskförklarad ifrån. Och Graves är ju en autoimmuna sjukdomar.
Mm.
Och Graves är ju en av dem. Det finns de som har bara en episod.
Ja.
Men det är vanligare att man får återfall.
Mm.
Det är vanligast.
Mm.
Efter 12 år så är det ungefär 40 av 100 kvinnor som har fått diagnosen. De har en fungerande sköldkörtel.
Mm.
Så ser det ut. Precis. Och då så har de mätt vilka faktorer det är som kan förutsäga om man ska bli friskförklarad eller inte. Och då är det ju hur höga är hormonvärdena, hur mycket antikroppar har du.
Och ärftligheten, va? Var det inte någon
ärftlighet, precis. Mm. Och sen även om man röker, vissa vitamin, mineralbrist som D-vitamin och xylen.
Mm.
Påverka. Så det finns dels sånt man kanske inte kan påverka där och då, men också sånt man kan påverka. Men sen så vet vi ju inte, och jag tror ju jättemycket på att använda livsstilen för att balansera sitt immunförsvar.
Det tror jag också. Mm.
Själv har jag kommit ner i mina track är normala nu, mitt TPO som var förhöjt i diagnosen är nere på 13. Så jag vet ju för mig själv att det går. Jag har hört massor med historier att det går.
Ja, ja, men jag är precis på samma spår. Och livsstilen är otroligt viktig att kika på. Och det jag ser som en gemensam nämnare just vid autoimmunitet, det är ju den här stressen. Den här obalansen mellan stress och återhämtning. Att den finns där hos de flesta som har en autoimmunitet. Och jag har ju liksom hört historier just i min bok då, hela allt, att man ser att när man har tagit hand om det här med återhämtningen så händer det magiska saker.
Ja, visst.
Ja. Och att immunförsvaret är ju belastat när vi inte får återhämtning, för det blir ju obalans i immunförsvaret då.
Absolut. Ja, men så är det ju verkligen. Och för mig så var det ju just återhämtning som var nyckeln till att sen bli helt återhämtat. Jag nämnde ju att jag var friskförklarad.
Mm.
Men det betyder ju inte att jag mådde bra, utan snarare så var det att något halvår efter att jag hade blivit friskförklarad och inte åt några mediciner längre, då mådde jag ju som sämst.
Mm. Precis. Men jag tänker, nu ska vi hoppa tillbaka lite. För när du då var hos endokrinologen och du hade fått din diagnos Graves.
Ja.
Så vad sa läkaren då? Vilken typ av behandling tyckte de att man skulle göra? Och vad finns det för behandlingar?
Mm. Ärligt talat så minns jag inte riktigt exakt vad min läkare sa. Jag var så... alltså, man är så bara... minnet påverkar så... ja, jag kommer inte ihåg så mycket av det.
Nej.
Men i alla fall, i efterhand har jag läst att då fick jag ett läkemedel som blockerar sköldkörtelproduktion av hormoner.
Mm, och det är den som heter Trapaxol, va?
Trapaxol, och då blir man ju i praktiken hypo.
Ja.
Så då måste du tillsätta Levaxin.
Mm.
så att du hamnar inom då referensintervallet.
Mm. Hur mådde du då?
Ja.
Var det snabb effekt eller liksom tar det tid?
Det kan vara väldigt olika, men för mig så var det svårt att ställa in därför att min kropp var så pass hyper att den ville under lång tid egentligen inte ha något Levaxin. Den hade nog behövt...
Bara dämpare.
Ja, jag vet inte. Jag känner så själv i alla fall. För det var jättetufft. Jag kommer ihåg första dagen jag skulle ta mitt tillägg. Först blockerade man bara ett tag. Och sen skulle jag ta mitt tillägg av Levaxin. Och alltså, jag satt där i soffan och hoppade. Jag kommer ihåg att ögonen var bara alldeles stirriga och var darrade inombords.
Och just när man darrar inombords, är det tecken på hyper?
Ja, det kan det vara. Det är att man känner att liksom, ja, man känner det. Man darrar inombords.
Ja, för det har jag fått förklarat från en del som inte mår bra. Att de känner som de har en vibration på insidan.
Visst. Ja, det är väldigt obehagligt.
Ja, och sen det jag också har förstått är väldigt vanligt det vid hyper är ju att man får att hjärtat rusar. Hade du också så?
Nej, men alla de här symptomen som med hjärtrusningar och darrningar och skakningar och så, det beror ju på att T3 gör att kroppen blir mer mottaglig för adrenalin.
Just det, just det.
Så det är därför också som många får beta-blockerare som då är ett läkemedel som blockerar adrenalinets effekter i cellerna.
Just det.
Så det är en medicinsk behandling för den första de flesta till att börja med. Och sen då om man kanske vill bli gravid, så då rekommenderas man inte att bli det under tiden man äter den här behandlingen eller så. Då kan man, eller om man får fler episoder inte läcker ut, så kan man bli erbjuden operation eller att man strålar med radiojod på.
Just det. Men som första behandling när man kommer med Graves, är det oftast det här dämpande behandlingen?
Ja, absolut, majoriteten får det.
Men jag tänker, sen finns det också knölstrumma. Ger den per automatik en hyper? Eller kan den ge hypo? Vet du det?
Nej, tyvärr. Jag är inte så insatt i det.
Nej. För jag har en vän nämligen som precis, hon skickade sina blodvärden till mig och då hade hon ju, vad ska jag säga, en lätt hyper. Och hon mår ju liksom inte bra. Och så fick hon ju komma till endokrinolog och då visade det sig att hon har då en knölstrumma. Där de pratar om de pratar om strålning faktiskt där. Men som sagt, det är säkert individuellt liksom vad man kommer med för utgångsläge.
Precis, ja, men det är en individuell bedömning vad man får för behandling naturligtvis.
Ja, men när du då började med Levaxinet då, och när du satt där och kände det här på insidan, vad hände sen då?
Ja, men då slutade jag ett tag på eget bevåg och ringde upp min läkare. Okej, då skojade vi lite om att man kan ju bli personligt förändrad med Graves också.
Vad härligt.
Därför att det har sån stressen, och det här adrenalinet har som påverkan på hjärnan och vår den här rationella delen av hjärnan påverkas. Så till och med läkarna skojar om att det inte går att prata med oss patienter. Eller det vill lyssna, men sen gör vi ändå som vi vill. Jag gjorde lite som jag själv ville där ett tag.
Men jag kan säga att jag som då hade Hashimoto's och liksom underfunktion, jag gjorde nog också lite som jag ville.
Ja.
Men alltså beteende, man märkte att man var väldigt, alltså humörsvängningar, det var ju det bara fanns där. Och det var vansinnigt jobbigt att ha dem, måste jag säga. För man, det var lite som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det kom ju från ingenstans. Så jag tror ju att just de här, både höver- och underfunktion, de liknar varandra, men ändå inte.
Ja, men det är ju ingenstans i kroppen så sitter ju receptorerna för sköldkörtelhormon så tätt som i våra känslodelar av hjärnan, det som kallas vårt limbiska system.
Aha, nu har jag lärt mig något nytt.
Ja, så det Och vi behöver sköldkörtelhormon redan från vi är foster för att ha en normal hjärna. Och det fortsätter att vara jätteviktigt under hela livet att ha exakt rätta nivåerna. Och i hjärnan så finns det immunceller som kallas för mikroglia. Och de här har man ganska länge struntat i. De trodde de var stödjeceller som bara mer eller mindre fanns där. De gjorde ingenting viktigt. Men nu har man verkligen förstått att de här tar hand om hjärnan. De ser till att miljön där är bra för att den ska må bra och att vi ska må bra.
Mm. Men det är lite som blindtarmen. Den har man ju också trott varit helt onödig.
Ja, exakt. Det här är hjärnans blindtarm. Och nu förstår man att har du hyper, då kan T3 kan direkt aktivera de här mikroglia till att bli någon slags monster lönnmördarceller som tar livet av nerverna. De tar livet av nervceller, de skickar ut inflammation och de kan göra riktigt nasty grejer. Men samma sak vid hypo, så kan du få påverkan på de här cellerna också. Men då är det genom den ökade inflammationen i kroppen, för den kan också gå in i hjärnan och aktivera de här cellerna som då påverkar hur hjärnan fungerar och vår psykiska hälsa och så. Så sjukdomarna, ja, det är liksom som en U-formad kurva.
Och då kan man ju bli lite så här, tänk om våra läkare förstod det här istället för att skriva ut SSRI och antidepp.
Hur viktig inflammationen är och hur viktiga faktorer är. Ja, precis, det är inte bara serotonin.
Nej.
För hjärnhälsa. Nej, verkligen inte.
Men nu när vi...
Det är en viktig bit, absolut. Och serotonin kan hjälpa många att må bättre. Men det är inte allt.
Nej. Nej, jag tänker nu när vi är inne lite på inflammation. För autoimmunitet, det är ju inflammationer. Och så vet jag att du har skrivit om D-vitamin. Och D-vitamin är ju viktigt både vid hypo och hyper. Men det jag också har lärt mig, jag har ju lyssnat på Anna Sparres podd på For Health. Där hon har pratat med, nu ska vi se vad han heter. Det heter han. De har haft avsnitt just om sköldkörteln.
Men Molly, de har
Molly Robbins, ja, precis, ja. Ja, där man har pratat just om D-vitamin och inflammation. Och frågan är ju just om att inflammationen i sig gör att D-vitaminet minskar.
Precis. Det är det som är klurigt med D-vitamin.
Ja, och att man måste ju komma åt inflammationen. Och jag som är liksom helt insnurrad i det här med sköldkörtel, för mig är det ju väldigt viktigt att man får ordning på sköldkörtelhormonerna. Så att man kan ta hand om inflammationer bland annat. Men man kanske behöver stötta med D-vitamin under en period. Gjorde du det? Hade du låga nivåer av D-vitamin?
Jag har faktiskt inte mätt dem själv, men jag rekommenderar alla att göra det. Och för det är alltid en bra idé att återställa sina D-vitaminnivåer. Men precis som du säger så är det ju lite komplicerat för att man har ju sett i observationsstudier att låga nivåer kan påverka många autoimmuna sjukdomar. Men man vet ju inte vad som är hönan eller ägget.
Nej, men precis, precis.
Kan det vara så att man sitter inne för att man mår dåligt av sin autoimmuna sjukdom och då inte får solljus, inte D-vitamin? Eller är det för att vi med autoimmuna sjukdomar är äldre och att kanske yngre personer inte har brister på samma sätt? Men det är alltid en bra idé som sagt att kolla upp och i så fall ta tillskott. Men inte glömma bort de här underliggande orsakerna. D-vitamin bristning kan vara ett symptom.
Ja, exakt. Det är det jag tänker. Liksom, vad är det som är vad? Och just vet man att man har problem med sköldkörteln, så säger jag det att du måste vara optimerad i din behandling. Så att man inte liksom börjar i fel ända. Sen liksom, kosten är också viktig där för att komma åt inflammationer. Men även det vi har pratat om, det här med återhämtning som är så otroligt viktigt.
Jätteviktigt.
Men ja, åter till dig då. När du hade pratat med den här läkaren och ni skrattade åt den här personlighetsförändringen. Vad sa han då med Levaxinet?
Ja, men sen så tålde ju min kropp Levaxinet bättre. Så då följde jag, då lyssnade jag och gjorde också som han sa.
Ja.
Och då följde jag det under 1,5 år. Och sen så hade mina track gått ner. Och mina sköldkörtelhormoner var inom referens. Så då var det dags att lyfta och se hur det gick. Och det var ju också en himla svängning att då plocka bort de här medicinerna.
Plockar man bort dem bara rakt av eller trappar man ur det?
Nej, du trappar ur och så förstås. Det är ju väldigt individuellt också hur fort man gör det där och så. Men det utlöste för mig, så fick jag en episod av en autoimmun sjukdom som kan drabba ögat. Och det låter kanske värre än vad det är, men det var som en inflammation i ögat då, som var autoimmun. Och jag är säker på att det hängde ihop med
Men
hormonsvängningarna.
är det den här ofta, vad heter den?
Nej, det här var en annan, men nu kommer jag på att vi har faktiskt glömt de med oftalmopatin. Det är ju jätteviktigt att prata om, för det är ju upp till en tredjedel av alla får ju också påverkan på ögonen vid Graves. Det är ju så att TSH-receptorer finns ju på andra ställen i kroppen och däribland i ögat. Och när de här då aktiveras, så det som händer är att det blir inflammation i ögat och fett och muskelvävnad kan växa till.
Är det då man får de här utstående ögonen?
Ja, man kan få det, för det blir trångt i ögonhålan. Och så kan man få rinnande ögon och grusiga ögon och svårt att stänga ögonen och så. Det är ju jätteviktigt att nämna dem också.
Ja, men får de någon annan typ av behandling?
Nej, alltså de kan få kortison till exempel. Och nu har det visat sig att alla med sköldkörtelbesvär borde egentligen äta selen. För selen är en jätteviktig mineral för sköldkörteln,
Oh
tycker
ja,
jag.
ja det är det.
290 gram om dagen har visat sig kunna minska milda eller måttliga symptom på den här ögonsjukdomen.
Vad sa du, 290?
200 mikrogram.
200 mikrogram, ja. Men det brukar jag råda om just alla som har en autoimmun sköldkörtelsjukdom, att där är ju selen väldigt viktig.
Hur mycket brukar du rekommendera då?
200 mikrogram per dag. Ja. Men det problemet du fick då med ögonen, det var en inflammation, sa du?
Det är en annan typ av autoimmunitet, men jag hade lite oftalmopati också.
Ja, men vad hette den autoimmuna som hamnade på dina ögon då?
Jag var så slarvig så jag kommer inte ens ihåg det, men den gick över på bara några dagar. Jag vet inte, det var en släng av det.
Ja, men hur yttrar det sig då?
Men just i samband med en sån här otrolig hormonsvängning som det var när jag skulle ställa om till mina egna hormoner. Jag hade ju jättehöga förväntningar på mina egna hormoner. Jag tänkte att
Nu
nu
jäklar.
blir det jättebra när min sköldkörtel kickar igång här. Men det enda som hände var att jag under en period fick lite mer fysisk energi.
Ja.
Och sen så, nej.
Nej. Men hur var det i
Antiklimax.
ögonen då? Alltså,
Vad sa du?
vad hände med ögonen hos dig?
På några dagar så försvann det.
Ja, men vart du svullen eller var det?
Jag var röd i ögat. Och det var
Okej.
inte värre än så. Det var
Ja,
verkligen
ja.
ingen stor grej. Men jag fick förklarat för mig att det var autoimmunt.
Ja, och grejen är så, för jag vet ju innan jag fick diagnos, alltså det var ju typ något år innan jag fick diagnos, då fick jag väldigt lätt röda ögon. Framförallt när jag hade duschat. Du vet, jag tyckte jag såg ut som, ursäkta då, men en knarkare eller någonting. Eller liksom en alkis. Eller jag såg helt trasig ut. Jag bara, men varför är jag så röd i ögonen? Och så visade det sig att min syster som också har Hashimoto's, hon har också väldigt röd i ögonen.
Men gick du till ögonläkaren då?
Nej, inte då, utan sen fick jag ju diagnosen Hashimoto's och hypotyreos och fick medicin. Och då försvann det här med ögonen. Men däremot hade jag en period som jag vet andra också har gått igenom och ringer och frågar mig om. Att det var då när jag ställde om medicinen och jag kopplade till att jag hade för mycket T3 i systemet. Jag blev jättesvullen runt ögonen. Och det tog tid att bli av med och jag fick liksom sänka medicinen, jag åt kortison, men det tog lång tid att få ordning på det. Och jag vet att folk kontaktar mig och frågar liksom, hur ska jag göra? Men jag tänker att det har något med de här hormonerna att göra. Och för mig vart det utlöst av en stress.
Ja, din svullenhet.
Ja. Och jag vaknade och jag såg för jävlig ut på ren svenska. Det var så svullet och det gjorde ont. Och det var som jag hade vätska runt ögonen. Och det här tog ju tid och det, liksom, jag var svullen och det var hängande ögonlock. Och det var liksom svullet under ögonen. Och, men för mig hjälpte det med att ha kortison en tid. Sänka medicinen för att sen lite börja om igen.
Ja, jag vet ju från en endokrinolog som har pratat med att just vid hormonsvängningar så kan det trigga igång ögonproblem.
Ja, precis.
Och stress kan ju också ge hormonsvängningar.
Ja, och då gick jag till en ögonläkare och de sa att jag hade blefarit.
Uh-huh.
Och då pratade de något om någon autoimmun någonting i ögat. Och jag bara, ha, finns det en koppling med sköldkörteln, tänkte jag då. Nej, 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 det fanns det inte. Men för mig var det som att, jo, det finns någon koppling.
Ja, men Bergis, om vi skulle sätta oss på PubMed och kolla så...
Ja.
Finns det en koppling?
Ja, absolut. Men det där gav sig för dig. Och, men du mådde inte, det här var 2017.
2017 mådde jag inte bra och jag... Men tack vare meditationen så började jag må bättre hösten 2017.
För du berättade för mig när vi pratade tidigare, och det har inte vi spelat in, men just det där att du var medicinfri, dina hormoner var normala och hade läkaren friskskrivit dig då och sagt att nu är allting bra.
Jag blev friskriven från endokrinologen där jag slutade med läkemedlen 2016. Och 2017 så var hormonvärdena fortfarande normala.
Mm.
Och så då blev jag utskriven därifrån. Men då med att jag skulle kolla regelbundet sköldkörteln. Eftersom jag hade ju från början förhöjda TPO-värden.
Ja.
Och då så var det verkligen arivan som botten. Det var jag orkade inte alls allt jag ville. Jag fick säga upp mig från uppdrag jag egentligen trivdes med. Jag orkade inte göra det som familjen ville göra. De gjorde saker själv. Och jag kommer ihåg en kväll när jag skulle natta barnen. Då hade de varit iväg på någonting. Då tog min femåring så här, mitt ansikte i sina händer och sa, åh, stack. Kanske dig, mamma som inte orkar följa med på allt roligt.
Åh.
Ja, det var verkligen, ja.
Ja.
Och så, inte långt därefter så var jag ute och promenerade och lyssnade på en podd om hjärnan. Och då berättade de att en grupp hade fått meditera. Och då hade de mätt hur deras hjärnor hade förändrats. Och med 40 minuters meditation varje dag så hade de positivt påverkat olika delar i hjärnan.
Mm.
Och det här kopplade inte jag ihop med att jag skulle kunna må bättre så efter min Graves. Utan jag tyckte bara att det lät coolt att kunna påverka hjärnan, olika delar i hjärnan.
Det är coolt.
Det är coolt.
Ja, ja, bara promenader påverkar ju hjärnan om man tar promenader varje dag.
Exakt. Bara en sån sak. Rör på sig, använda hjärnan. Allting, det är alltid påverkar hjärnan positivt.
Men funkade din hjärna där då?
Då? Nej, jag kunde ju inte. Alltså jag var ju tvungen att sluta ge upp uppdrag. Och jag här mindes väldigt dåligt. Och hjärndimma.
För att det pratade vi om att man har ju gjort studier just att vid Graves. Att det är väldigt lätt att få bestående men just på hjärnan efteråt.
Den viktigaste forskningen i världen just nu pågår faktiskt vid Sahlgrenska akademiska och just Graves och hjärnan. Och de har ju visat dels att det är många som flera år efter sjukdomen fortfarande har en påverkan på sin kognition och sin hjärna, hur hjärnan fungerar alltså. Och även att man kan mäta att upp till 15 månader senare, det var så lång studien var, så var det en del viktiga delar av hjärnan för våra känslor och för våra energinivåer. De var inte riktigt återställda.
Mm. Och jag tänker så här, hur lätt är det att förklara för sin arbetsgivare eller sin familj eller sina vänner att, för det syns ju inte på en.
Nej.
Och det är liksom klassat som kvinnosjukdom, det här med sköldkörteln och att man skulle vara gnällig och men det måste vara så jobbigt för ens självförtroende att man känner, fan, jag är dum i huvudet. Jag klarar inte av att jobba. Men ändå ska jag vara frisk.
Mm.
Det måste vara jättetufft. Och jag läste just någon kommentar från någon i din bok där. Som faktiskt hade fått hjälp med att de pratade med arbetsgivaren och så vidare.
Jag menar, ja, det är helt fantastiskt.
Ja, och jag menar, hur många får den hjälpen? Att arbetsgivaren verkligen förstår vad det här handlar om. Att det är ganska allvarligt ändå. Att man känner att man får den förståelsen. Att det kommer ta tid innan jag är tillbaka.
Mm. Det kommer ta tid. Och det som kanske är svårt för många kvinnor också är att ge sig själva den tiden att återhämta sig.
Det tror jag många har jättesvårt för. Att man förväntar sig själv, alltså man har den förväntan på sig själv att men nu är jag ju frisk så nu är det ju bara att köra på.
Men om jag får säga en sak så är det hur liksom alla jag pratar med, jag har intervjuat flera experter för boken, understryker verkligen den här vikten av vila. Så det är nästan som ett recept från de här läkarna att du måste vila. Och en var till och med så specifik att han sa att 1 till 2 timmar om dagen egen tid.
Mm.
Och hur lätt är det? Och jag nämnde det för kvinnor efteråt. Man blir nästan bara stressad bara man hör det.
Att man
har små barn. Alltså sjukdomen utlöses ju ofta av hormonsvängningar. Däribland graviditet.
Just det.
Så hur lätt är det? Men man kanske kan se det som att man får liksom ett frikort att prioritera det så gott man kan. Att verkligen ta behovet på allvar. Att kroppen behöver vila. Det är inte lätt, men gör vad du kan. Och om du inte har en läkare som förklarar för arbetsgivaren eller för din omgivning, så kan du själv försöka göra det. Att det här är nu behöver jag vila. Förhoppningsvis blir det bättre, men just nu är det här det viktigaste jag kan göra för att kunna må bättre och vara mer produktiv längre fram.
Ja, som då inte har kommit så långt i din bok. Jag tänker, är det här någonting du tar upp i din bok? Hur viktigt det är med vilan?
Ja, precis. Och även det här om att lära sig att faktiskt på ett trevligt sätt säga nej. Nu kan jag inte. Det är också jättesvårt. Det är jättesvårt för mig att säga nej. Och det är jättesvårt för många att säga nej. Men att man nu är du sjuk och du kanske inte förstår riktigt heller hur pass sjuk du är.
Nej. För jag tänker, din bok är så, alltså den är så viktig. Så att därför, det var ju så bara, jag måste bara få prata med dig och kunna sprida det här. Att det är så viktigt att ta hand om sig själv och att det finns en bok som berättar det också.
Ja, men du är så gullig, tack så mycket.
Nej, men jag brinner så för att människor bara ska förstå. Och det är samma sak där med om man har underfunktion och man inte har en bra medicinering och folk vill så gärna träna, och då säger jag så här: nej, du får inte träna så hårt nu, för du går bara sönder. När du hittar din dos som är anpassad efter det livet du vill leva, och då givetvis ett anpassat liv som inte är liksom att köra på kanske som man har gjort tidigare, men man kanske vill träna, så måste man ta det mera lugnt. Tills man är liksom välinställd. Eller som du då har hittat läkning.
Och där är ju också en gemensam nämnare med hyper. För det är ju precis samma sak där. Du tål inte träning.
Nej.
Fast lite från ett annat håll. Men det är ju samma resultat på hur kroppen reagerar. För det är bara att vänta och ha tålamod och backa. Och prova yoga, promenera, du kanske kan dansa till någon lugn musik hemma eller någon rörelse som är lugnare men som ändå är... Eller bara helt enkelt vila.
För jag tänker just det här, när man har hyper och du har så mycket T3, det är liksom det är sån speed in i kroppen att du kan inte ta upp näring. Och det sliter ju på musklerna, det sliter på skelettet. Liksom, det sliter väl ner kroppen på ett sånt sätt också. Ja.
Och det här kan ju återhämta sig hos många. Men om man har symptom på att man är svag eller att man kanske har benskörhet i släkten eller så. Så det är ju viktigt att, samtidigt är det ju viktigt att bygga upp sig.
Mm.
Så är det ju. Mm. Det finns en intressant studie som visar att det var kvinnor som fick prova att promenera, lätt styrketräning och stretching. Och så gjorde de det under 8 veckor och... Då fick de faktiskt också, de mådde bättre och sen så fick de också färre återfall i sjukdomen. Men det var en liten studie, så den behöver ju kanske upprepas och så. Men rörelse är viktigt, men kroppen behöver också vila. Så det är en jättesvår balansgång.
Ja, precis. Och sen kanske är lite i vilket skede man är i sjukdomen förstås.
Ja, visst. Förstås. Ja. Ja, direkt ska man ju undvika träning på grund av påverkan på hjärtat.
Ja. Precis.
Men jag intervjuade Kerstin Brissner i boken och hon hade 3 punkter för när man kan börja spendera på att träna igen.
Mm.
Och det är att för det första så ska man ju ha normala referensvärden. Mm. Ska vara normala. Och sen så brukar hon också kolla de här symptomen på att vårt flyeffekta, alltså att adrenalin och noradrenalin inte påverkar kroppen så mycket längre. Det vill säga att darrningen är borta, man har inte hjärtklapp. Eller känner varm eller så.
Mm.
Men sen också börja försiktigt med promenader och se hur det går.
Mm.
Och mår man inte bra eller får hjärtklappning eller så, men då är det vila som gäller.
Mm. Mm. Precis. Och Kerstin Brissmark, hon är ju endokrinolog och har varit med i den här världen många, många år. Jag vet att hon är pensionerad nu.
Mm. Ja, men hon tog sig tid att ställa upp. Och hon... har ju verkligen också förstått vikten av livsstilen. Vad den kan göra.
Precis, hon har ju varit med i tv och gjort några tester där med kosten. Kommer inte ihåg vad det programmet hette. Men hon pratar ju mycket kosten också, vet jag. Vilket är lite udda för att vara läkare. Men jag är så tacksam att flera läkare förstår det här med livsstilen och kosten.
Mm.
Att det faktiskt kan göra stor skillnad. Eller det gör skillnad.
Jag tänker ibland så här, ja men man stoppar ju läkemedlen oftast i munnen.
Jaha.
Det är inte så konstigt att maten också skulle kunna ha en påverkan.
Nej, precis. Men du började meditera där. Du sa att 30 dagar skulle du meditera 40 minuter varje. Vad gjorde du när du mediterade? Liksom,
det finns ju tusentals olika meditationer.
Mm. Mm.
Ja, det är ju... Man får ju nästan lite prova sig fram. Men en av de enklaste, en man kanske brukar börja med, är ju att sätta sig ner då. Och så bestämmer man hur lång tid man vill meditera. Det kan vara 3 minuter till att börja med, kanske, eller 5 minuter.
Mm.
Sätta ett larm på mobilen och så sitter man bekvämt. Och så blundar man och så bara försöker man fokusera på sin andning.
Mm.
Man liksom undersöker alla aspekter av andningen. Vad händer när luften kommer in i kroppen och går ut och så... kommer man ganska snabbt och glömma bort vad det var man satt och gjorde, så börjar man tänka på annat.
Ja.
Det är helt naturligt. Och det är hjärnan, en av hjärnans funktioner är ju att skapa tankar. Och det kommer den aldrig att sluta med. Det spelar ingen roll hur länge du mediterar.
Nej.
Så kommer den det är inte det det går ut på.
Nej.
Utan det går ut på att du ska lära dig då att föra tillbaka fokus på andningen. Det är det som är själva träningen. Så då när du upptäcker att nu sitter jag och tänker på vad jag ska laga för middag.
Mm.
Och bara mjukt och försiktigt och utan att döma dig själv för det eller så. För det händer alla.
Mm.
Hela tiden, så fortsätter du bara med andningen.
Mm. Mm. Ja, jag tycker för länge sedan så gjorde jag en meditation som var. Då skulle man sitta, jag tror att det var en kvart. Och sitta rakt upp och ner, men sitta bekvämt och försöka tänka på ingenting. Och just det här att när en tanke kommer, släpp iväg den. Och jag tänkte, hur 17 ska jag klara den här kvarten? Det kommer ju aldrig gå. Men när jag väl kom in i det, så hade det helt plötsligt gått en kvart. Och jag mådde så magiskt underbart efteråt. Jag vet inte, men det hände någonting.
Ja, nej, men det lugnar ju ner att när vi är här och nu som du då var. Det där är ett sätt att meditera. Att man bara sitter du öppen för vad som händer, vilka tankar som kommer, eller om du kliar på näsan, eller om du vet, man liksom bara lägger märke till vad det är som händer här och nu.
Och det var så häftigt, så man, ja, man hittar sig själv. Det var väl, det var som att jag kom hem till mig själv. Någon sån känsla var det. Och jag tror i dagens liksom liv så är vi aldrig hemma hos oss själva.
Nej, man är framåt eller bakåt.
Ja. Ja, det var, för mig var det magiskt. Sen kan jag säga att jag är inte superduktig på att göra det. Men och jag önskar att jag kunde göra det oftare, men jag är ju mer ute i skogen och så. Och ja, där kan jag uppleva så sköna känslor. Att det, man är här och nu.
Ja, men visst, men det finns ju flera sätt att komma åt samma, samma liksom respons i hjärnan, absolut. Att vara ute i naturen är ett perfekt sätt att göra det på. Man kan göra, men man inte mediterar, så kan man göra bara olika andningsövningar som syftar till att lugna ner sig. Till exempel man kan fokusera på att andas ut lite längre än man andas in. För oftast så andas vi in mer än vi andas ut. Och just de här utandningarna aktiverar vårt lugnande nervsystem.
Mm. Det är jätteskönt att köra en suck. Du vet, en sån här, man andas in jättemycket och sen bara, åh.
Men har du märkt det när du mediterar? För helt plötsligt kommer en suck. Har du märkt det?
Ja, men det är precis som att, åh, nu landade jag.
Ja, och då är det ju nervsystemet som släpper på pressen. Då kommer den sucken. Det är det som händer då.
Vi ska sucka lite oftare alltså.
Ja, och, men det kan komma också, det kommer ofta när jag sitter och mediterar så bara, så suckar jag lite.
Ja, ja. Och när du hade gjort de här 30 dagarna, eller kände du någon så här positiv effekt? Vad hände liksom? Eller tog det längre tid?
Ja, men ganska fort så, så fick jag ju den här effekten på den omedelbara stressen. Att jag kunde bryta stressen så att säga här och nu.
Ja.
Men sen så gick jag ut i livet och då var det väl, ja, men ganska som vanligt ungefär.
Ja.
Men det var ju skönt att ha någonting när jag kände mig helt överväldigad. Bara, men okej, jag mediterar en stund så känns det lite bättre.
Men jobbade sen, du under den här tiden?
Vad sa du?
Jobbade du under den här tiden eller var du sjukskriven? Eller?
Jag jobbade mindre då. Jag var sjukskriven själv kan man säga. Det där är komplicerat. Det är också en annan diskussion.
Precis. Det kostar att det kostar att liksom hela sig själv någonstans.
Ja, men så är det verkligen. Det är någonting man får prioritera. Ja, vi hade ju flyttat till ett mindre boende som kostade mindre och hade bytt jobb. Det var mer flexibel och så.
Och det gjorde ju du egentligen för att få må bra.
Ja, det blev pusselbitar för att må bra, exakt. Men sen när jag hade hållit på ett tag med meditationen, då började de här lite mer bestående förändringarna komma. Då kände jag att men nu håller min hjärna på att ändras lite mer också på lång sikt. Och det har jag ju läst sen efteråt att det tar ju 6-8 veckor av ganska flitig aktivitet. Det kan vara träning eller det kan vara sådana här meditation eller avslappningar. Så börjar hjärnan bygga om sig. För det tar ju lite tid att göra nya kopplingar och nya nervceller och allt sånt där. Det kan man ju förstå. Och det kan ju låta jättemycket med en halvtimme om dagen. Det är helt omöjligt. Men samtidigt är det ju smått fantastiskt när man tänker på hur lång tid vi faktiskt har hållit på att stressa. Hur många timmar vi inte hållit på att stressa. Kroppen är ganska snäll ändå tycker jag. När den låter oss återhämta oss. På
kroppen är fantastisk faktiskt. Den är helt, den vill ju bara vara frisk. Den gör ju allt för att vara frisk. Och den har ju varnat oss långt innan vi blir sjuka oftast med konstiga symptom. Man kan ha ont i magen eller ont i huvudet eller liksom, ja. Men att man kanske inte har lyssnat på det.
Nej, men precis. Det är ju det. Att bli bra på att lyssna på sin kropp. Det är ju också på vad man kan ge till sig själv och sin hälsa.
Men hur länge kan du, ja, du har ju även jobbat med kosten hos, för dig själv. Kom det där 2017 också att du tänkte att kosten kan hjälpa dig?
Det började jag med tidigare. Och det var kanske inte samma wow-upplevelse, men det var ju en viktig pusselbit och jag skulle aldrig gå tillbaka till att äta som jag gjorde förut.
Nej.
Det är aldrig, aldrig. Men det blev ju friskförklarat, så jag tänker att någonstans så hade du ändå varit en väldigt viktig pusselbit, även om det hjälpte mig att bli helt återställd, så är jag ju jätteglad att jag har gjort det jobbet också.
För det är så tänker ju, eller känner jag också, för att jag började ju med kosten. Men det var liksom inte det som var den stora pusselbiten. Utan jag skulle nog säga att det är mer den här mentala biten, den här återhämtningsbiten, att börja prioritera mig själv, att vara mer nöjd med mig själv, att liksom mindre prestation, att andas, att lyssna på kroppen. Senast idag så satt jag i ett möte på en vi var på en restaurang utomhus, och så satt en man bredvid som inte var helt nykter och som avbröt oss hela tiden. Mm. Och jag liksom sa ifrån att nej, men det är inte okej.
Mm.
Och för några år sedan hade jag bara och inte sagt någonting. Och så kände jag som att gud, jag bara fräste ifrån, fast på ett trevligt sätt, och sa nej, men du får inte lägga dig i.
Mm.
Och liksom det är en del i utvecklingen, att man kan säga ifrån, man börjar hitta hem igen, men att det ska ta så många år.
Ja, nej, men det är jätteviktigt, precis som du säger, att göra sig av med det känslomässiga bagaget och säga ifrån. Och ibland så, man pratar om energitjuvar, men egentligen den största energitjuven är ju ofta du själv. För ingen kan ju få dig att må på något sätt, utan det är ju du som reagerar på situationen.
Ja.
Jag har också varit i en situation nyligen där jag kände mig tvungen att säga ifrån. Och det var ju, även om jag kanske inte trodde att det skulle ändra någonting i den relationen.
Mm.
Men bara det här att säga ifrån.
Mm.
Det frigjorde så mycket energi för mig.
Ja.
Så jag tror att om man jobbar med sitt känslomässiga bagage och försöker utveckla sig, så kan man faktiskt vinna energi på den fronten också.
Ja. Men det var en tjej i min bok som jag intervjuade som, jag får säga, hade haft MS, men som idag är frisk. Hon har ju sin MS, precis som du har ju din Graves, fast du är frisk. Men hon har ju inga plack på hjärnan längre, och hon har inga symptom, hon har inga mediciner. Och hon pratar ju om återhämtning både mentalt, kroppsligt, själsligt, och det var någonting mer. Men just att det är flera plan, man behöver återhämtning på. Och jag tror ju just det här känslomässiga planet, är det många som behöver återhämtning på.
Mm.
Att det är liksom flera plan vi behöver liksom återhämtning. Och har vi jobbat mycket, har vi använt hjärnan jättemycket, så behöver vi ha lite tyst inne i huvudet.
Mm.
Har vi tränat mycket, så måste vi vila kroppen. Så att egentligen så är det ju så enkelt, fast vi gör det svårt.
Ja, jag håller med. Man gör det svårt och man kanske sätter upp en massa saker man måste göra för att vara på ett sätt.
Mm.
Men om man kan ta ett steg tillbaks från det där, så finns det faktiskt väldigt mycket att vinna på att ta hand om sig själv och ge sig själv tid till återhämtning. Precis. Bara vara.
Mm.
Det måste inte hända så mycket.
Hur äter du idag då? Lite så här kort.
Ja, men jag skulle säga att det är hela rena råvaror bara.
Mm.
Jag lagar all mat själv förstås. Mm. Och tänker mycket på att äta ordentligt med grönsaker och vad det är för kvalitet på maten och så.
Mm.
Jag äter inte för lite heller, för det tror jag många kvinnor gör. Vi äter alldeles för lite.
Ja.
Och som med Graves så har man ju väldigt många näringsbrister när man får diagnosen.
Mm.
Så vi måste ju verkligen tänka på att äta näringstät kost för att få tillbaka dem där. Och kanske även hade jag fått diagnosen idag och vetat vad jag vet nu, så hade jag definitivt tagit tillskott.
Precis, ja. För man kan väl säga nästan att det man äter när man har Graves, det går ju bara rakt igenom hela systemet. Alltså det kommer in i munnen och så försvinner det ut innan kroppen ens har hunnit tagit upp någonting.
Ja, och det är ju sån snurr på all ämnesomsättningen och allting
också. Ja. Då tänker jag vi med hypo innan vi får behandling, då borde vi ha massor med näring, men det är ju inte riktigt så tyvärr. Då är det så långsamt så den inte orkar ta upp någonting.
Ja, precis. Det kan ju vara andra anledningar att tarmen inte funkar som den ska.
Precis. Men idag mår du bra. Du mår liksom precis som du önskar att må.
Ja, men du nämnde det tidigare. Det är ju det att det, jag är ju inte den kvinnan jag var innan min sjukdom.
Nej.
Och det var kanske heller aldrig målet heller, utan jag känner mig som en bättre version av mig själv nu. Jag känner som att jag har växt av det här och jag visste förut vad som var viktigt och vad jag hade för värderingar och så, men jag prioriterade inte det. Mm, mm. Det vill säga familjen då, det är det som är min viktigaste värdering.
Mm.
Utan nu så gör jag faktiskt det.
Mm.
Så skulle jag, vet inte om jag skulle orka med ett högpresterande jobb i läkemedelsindustrin, men det är ju kanske inte önskvärt heller.
Nej, men jag känner ju igen det där att den jag var då var ju fantastisk, men jag är ju ännu bättre nu. Alltså just för att man lyssnar mer på sig själv.
Mm.
Att man prioriterar annorlunda. Sen blir man väl aldrig en perfekt version, men att man ändå jobbar vidare. Och att man faktiskt har blivit rikare av allt det här man har gått igenom.
Ja, men tänk alla människor jag fått prata med och allt jag fått lära oss. Ja. Det skulle inte jag vilja vara utan.
Nej, jag säger så, jag är rikare idag än vad jag var då. Inte på pengar tyvärr. Det hade ju varit trevligt, men ja. På erfarenhet och alla, som du säger, alla fantastiska människor man har fått träffa.
Ja, så kloka.
Ja, så att, och så mycket vänner man har fått.
Ja.
Så att jag känner mig lyckligare nu än då.
Ja, men tror du att det kan vara också att man har gått igenom en svår sak och att man vet någonstans nu att om det händer någonting tufft, jag kommer kämpa. Jag kommer, att man liksom vet lite vad man har sig själv också. Och att,
Jo, ja. Men jag tror det är ju det man har gått igenom. Det har ju fått den att jag är mer tacksam också. Så att ja, man har förändrats till det bättre. Och sen är jag ju jätteglad att man faktiskt får hjälpa till att andra också ska få må bra. Och människa mår ju bra av att få hjälpa andra.
Ja. Och, ja, men det är det jag vill också. Jag vill gärna sprida information som hjälper andra att ta sin hälsa i egna händer. Precis som den informationen jag hittat har hjälpt mig. Ta min hälsa i egna händer.
Men jag tänker den här boken då, som jag tycker är, den är så viktig. Om man nu vill köpa den, är det något speciellt datum i september du vet att den kommer?
Ja, mitten av september, andra veckan i september, kommer jag släppa den.
Och men vart får man tag på den då, om man vill köpa den?
Ja, den kommer finnas hos Bokus och Adlibris och sådana vanliga, men om man vill ha den till ett bra pris så kan man gå in redan på min hemsida fysiomedia.se redan nu.
Fysiomedia.se.
Fysiomedia med F som i Fredrik.
Ja.
Fram tills den släpps så kan de som förbeställer få 25% rabatt. Och då blir det 149 kronor istället för 199 som kommer att vara försäljningspriset sen.
Aha, det är ju jättebra.
Ja, för det är ju, och på min hemsida så finns det också en gratis meditationskurs 4 veckor att ladda ner. Om man vill ha lite de vanligaste meditationsteknikerna och prova på dem och se om man hittar något som funkar för en själv för att komma
igång. Gud vad bra, och gratis också.
Ja.
Ja, du kommer, din sida kommer trilla ihop nu.
Ja.
Ja, nej men jag är så tacksam och jag ska lusläsa boken. Och jag tänker sprida information om boken för att jag tycker att den är så viktig.
Gud vad du är gullig. Tack så hemskt mycket. Det betyder jättemycket.
Ja.
Superstar inom det här.
Ja.
Det är jätteglad.
Ja. Och jag är jätteglad att ha fått prata med dig. Jag är synd att vi inte har fått träffas. Men vi kanske får göra det någon gång.
Det tycker jag vi ska göra.
Ja. För du bor i Stockholm som jag, va?
Ja, precis.
Ja. Ja, nej men du, jag känner att vi har fått med massor med bra saker. Och jag önskar dig lycka till med boken och hoppas du får sälja massor.
Ja.
Och de som har läst boken, de har ju återkopplat till dig. Vad säger de?
Ja, men de säger att en del har läst väldigt mycket redan om Grace, men säger ändå att ja, men, wow, jag hade inte fått informationen på det här sättet. Nu förstår jag mycket mer om vad som händer i kroppen. Och definitivt att de önskar att de hade haft det från början. Någon sa att den här boken borde delas ut till alla som får Graves. Och, jag har fått jättefin feedback och varit så hjälpsam och velat hjälpa mig att läsa och så. Jag är helt...
Ja, för jag, det var ju så, det var ett inlägg på Facebook jag såg och jag bara, åh, jag vill läsa den. Och sen som sagt, det var en liten hårig valp som kom i vägen. Men sagt, jag ska ju ha boken, så är det ju bara, jag kommer ju definitivt rekommendera. För jag får ju, eftersom jag håller på med rådgivning, så får jag ju de som har hyper. Och jag har ju känt mig lite... Alltså jag har inte räckt till eftersom jag inte har den erfarenheten. Jag kan det bara på ytan. Och då känner jag så här, åh vilken viktig bok för mig att kunna rekommendera.
Ja, vad kul. Ja, men din bok är ju helt otroligt viktig också. Just att på, alltså peka på det här att vi är ju en helhet. Och det är många delar som ska stämma för att må bra. Och... Det gäller att hitta alla pusselbitarna.
Och jag tänker, du har ju läst på och liksom jag har läst på, så liksom man försöker samla det i en ganska, i en enkel version. Det gör det ju mycket lättare för människor att kunna ta det till sig.
Precis, jätteviktigt, för informationen finns ju där, men att plöja igenom en massa forskningsrapporter, det är ju...
Det kan ju inte vem som helst göra. Nej, nej. Så jag är jättetacksam att du har plöjt igenom massor.
Ja, jag tycker ju det är bara roligt. Ja. Det är jättekul.
Ja. Men du Katarina, tusen miljoners tack för att du ville vara med.
Ja, och tack för att jag fick vara med.
Jättebra. Ja. Åh, jag är så glad att ha fått prata med Katarina och jag hoppas att du som har lyssnat har fått lära en hel del och vill ta del av hennes bok. Ha en underbar dag, så ja, tack för idag. Hej!